Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet och vi har kommit till del 16.
Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte och räkna med att du är närvarande, att du är mitt ibland oss. Att vi får vara ditt tempel där du bor, där du uppenbarar dig själv. Vi ber att den här timmen verkligen skulle få vara en sån stund när du öppnar våra andliga sinnen och låter oss få förstå allt bättre din vilja och lära känna dig allt bättre. Herre, vi vet att mycket i våra gemenskaper är gjort i mänsklig kraft och vi behöver din närvaro, vi behöver din helige ande. Ditt levande och verksamma evangelium behöver få vara i svang ibland oss. Vi behöver att du talar till oss, att du rör vid våra hjärtan. Att du uppenbarar våra sinnen, att du låter oss få förstå hur det hopp är som du har kallat oss till. Herre, använd den här stunden och tack för att du är mitt ibland oss. Vi är nu i första Korintherbrevets tredje kapitel och även om det inte märks på inspelningen, om det är någon som nu lyssnar på inspelningen här, så är det ju faktiskt så att vi har haft ett ganska långt uppehåll. Nästan ett par månader här över sommaren och kanske till och med ännu mer än så när jag tänker efter. Jag tänker inte repetera särskilt mycket, men behöver göra plocka upp lite grann av tråden där vi var förut. Och då skulle jag vilja säga att tredje kapitlet, jag tror att enligt mina anteckningar så ska vi börja på vers 10. Och så ska vi ta oss igenom tredje kapitlet. Men det börjar ju egentligen redan i första versen. Eller åtminstone i femte versen. Och ämnet för tredje kapitlet och fjärde kapitlet, det satte vi till hur Gud bygger det heligas gemenskap. Så det handlar här nu om det heligas gemenskap. Det handlar alltså om kyrkans väsen. Det handlar om den lokala församlingen och den gemenskap som vi är upptagna i. Och det gäller både i stort och smått så att säga. Om det är kyrkan på platsen eller om det är missionsförsamlingen eller det är pingstförsamlingen eller det svenska kyrkan är egentligen oväsentligt. Eller om du kommer ner i mindre sammanhang, 50-60 personer eller till och med 10-15 personer, kanske ännu färre till och med, så är egentligen principerna de samma. Hur Gud bygger den här församlingen. Så det är två saker. Det första, precis som jag säger, hur Gud bygger gemenskapen, men också detta då, det andra, att det är Gud som bygger. Och det där blir ju man ju smärtsamt medveten om. Inte minst som församlingsledare, men även som cellledare eller ledare för något sammanhang. Överallt där vi försöker så att säga hjälpa till och bygga Guds rike, så inser vi ganska snart att det här klarar inte vi i egen kraft. Och det är också vad Paulus går igenom här nu. Den här exegeten Collins, som jag har hänvisat till flera gånger, han menar ju att första Korintherbrevets första kapitel och tionde vers är inledningen på ett tänkt tal. Och det talet slutar då med fjärde kapitlet och sista versen. Nu kan man ju göra såna här indelningar på lite olika sätt, men jag bara nämner det att han tänker sig det första tänkta talet så, och det betyder då att kapitel 3 och 4 är så att säga undervisningen om hur Gud bygger sin församling. Och tredje kapitlet, verserna 1 till och med 4, det är en tillrättavisning kan man säga. Det börjar i sådana fall med en förmaning. Vi ska snart titta på det. Och det slutar också på så sätt i fjärde kapitlet. Då får man nog ta med ända ifrån vers 14. Alltså fjärde kapitlet, vers 14. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. om ni än skulle ha tusentals uppfostrade i Kristus och så vidare. Så det börjar och slutar med en förmaning. Men innehållet däremellan, alltså från vers, kapitel 3, vers 5 till och med 4, 13, är undervisning om hur Gud bygger sin församling. Han är mån om att de ska förstå det. Och situationen var ju den, om ni kommer ihåg, att i Korint så hade man, där hade man börjat göra saker och ting inte så som Paulus hade undervisat, utan man hade börjat använda det egna förståndet, den egna visheten och den egna andligheten och de egna idéerna. Och det är ju det som gör att Paulus skriver det här brevet, och det är det som gör att han är ganska sträng emellanåt. Inte därför att de har gjort fel, utan därför att deras fel innebär att själva evangeliet förvanskas. Paulus är mån om att det är evangelium som han har förkunnat. Det är ord som han har gett dem och som har gjort att de har blivit befriade och uppfyllda med ett nytt eskatologiskt liv, för att använda ett fint ord. Ett nytt himmelskt liv som de har fått del av. Det är det som hotas när man börjar blanda in sina egna tankar och funderingar. Därför när man tar in den mänskliga visdomen så förtar man korsets kraft. Och korsets kraft, som hela första och andra kapitlet i princip handlar om, det är ju det att den mänskliga visdomen, den mänskliga andligheten, de mänskliga ansträngningarna, de kommer så småningom till vägs ände. De kommer till korset. De kommer till det stora misslyckandet, till den stora uppgivenheten, när man blir helt beroende av Guds frälsande verk. Och det är startpunkten på det nya livet. Och så är det ju redan för oss, om vi tänker på hur det gick till när vi blev omvända och när vi kom till tro. Vi gav upp vårt eget liv, våra egna försök. Och så öppnade vi oss för Guds evangelium som säger att du är inte förlorad. Jag ska bära dig. Och våra liv blir förvandlade. Och det är på den principen som gäller oss som enskilda, den gäller också för hela församlingen. Men om vi börjar gå i egen kraft och vi börjar sätta tilltro till vår egen förmåga, då behövs det inte, då bryter vi udden av korsets kraft. Och det här har han talat nu om i två hela kapitel. Och sen så kommer han då in på hur det ska gå till egentligen, alltså hur Gud bygger de heligas gemenskap. Och det är då kapitel 3, och jag har skrivit det här så här, jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men vi tar det igen då. Kapitel 3, vers 5 till och med 17 är det framför allt, hur Gud bygger det heliga gemenskap. Verserna 5 till och med 9, församlingen som en Guds åker. Och sen vers 10 till och med 15, församlingen som en byggnad. Och så varningen i vers 16 och 17 för att fördärva Guds församling. Så hela det avsnittet handlar om Guds församling. Och så kommer slutsatsen i vers 18-23. Som samtidigt är övergången till fjärde kapitlet, som är mer inriktat på de här som tjänar i församling, församlingsledarna. Så sen är det ju som så också att vi var inne på det redan förra gången, att avsnittet 2:6-16, där talas det om de fullkomliga. Och avsnittet 3, eller särskilt vers 1 egentligen då, det talas om köttsliga människor och spädbarn i Kristus, är sådana ord som har blivit ganska så missförstådda i våra kristna traditioner. För vi jämför oss ju gärna med varandra. Och så tänker vi då, som det står i 2:16, på de fullmognade i Kristus. Det är lite olika översättningar. Fullkomliga står det här i folkbibeln. Och så tänker vi på vissa personer, eller framförallt kanske vi tänker på oss själva, att såna är inte vi. Jag är inte sån. Och sen kommer man till tredje kapitlet där första versen talas om köttsliga människor och om spädbarn i Kristus. Tänker man, sån är jag. Och så får man liksom ta i ännu mera för att bli en bättre kristen. Vilket gör att man kommer ännu djupare i diket eller ännu mer fel. Men det här ordet spädbarn i Kristus, det ordet nepios som det heter på grekiska. Det finns tre olika ord för barn på grekiska. Men det här nepios, det användes inom retoriken för barnsligheter och för omognad. För att man beter sig alltså på ett felaktigt sätt. Det handlar inte om att, alltså vi alla människor som har blivit kristna är ju intagna i Kristus och är i den meningen, var en av oss är i den meningen helig, rättfärdiggjord och fullkomlig om du vill. Men de här människorna, de beter sig som om de inte vore fullkomliga. Alltså man börjar titta på sig själv så ser man att jag är ofullkomlig. Alltså man har tappat blicken ifrån det verk som Gud har gjort för mig i Jesus Kristus. Jag hörde när jag blev en kristen att jag var rättfärdiggjord i Kristus. Jag hörde att jag var avskild, alltså helig, avskild för Guds verk. Och jag fylldes med glädje. Men sen så tappade jag bort det och började gå på andra vägar och började titta på min egen kraft. Då beter man sig barnsligt eller omoget. Fast man egentligen inte är det så beter man sig så. Men det här missförstår man det här. Så att man tror att det handlar om någon sorts kvalitet eller utveckling i mitt liv. Så är man på fel väg. Man tänker fel helt enkelt. Va? Och Paulus försöker hela tiden, inte bara här utan på i praktiskt taget alla sina brev. Särskilt när han talar då om bristerna hos oss. Så kommer han ofta tillbaka till det här uttrycket. Ja, men vet ni då inte att ni är rättfärdiggjorda i Kristus? Alltså, ni får inte glömma det. Därför att hela bärigheten i det kristna livet ligger just där i vad Kristus har gjort för oss. Och att anden är närvarande bland oss. Så han för oss, varje gång vi tappar blicken så målar han Kristus så att vi lyfter blicken. Blir påminna om Kristus, ser vad Kristus har gjort för oss och så får vi tillbaka hoppet och bärigheten i våra liv. Och så måste det vara inte bara för oss som individer utan så måste det vara också för oss som gemenskap och som församling. Vi är Kristi kropp. Jag tänker ofta på det för att vi använder ju relativt ofta uttrycket att bygga gemenskap eller att bygga församling. Men vi får ju inte utgå från att vi inte är församling. Att vi inte är gemenskap. Jag vet, vi hade det samtalet här i samband med någon onsdagsmässa eller hur det nu var. I alla fall så kom det här samtalet upp, det är nu ett tag sedan. Att ja, vi behöver bygga församling. Och så var det någon som plötsligt, men vi är ju församling. Vi behöver istället börja relatera till varandra på ett sådant sätt som vi är. Bli vad vi redan är. Upptäcka varandra. Och jag tror att det blir ganska tydligt när vi läser vidare här sen i det tredje kapitlet. Att det är inte frågan om vad vi ska åstadkomma utan det är mera frågan om vad vi ska upptäcka. Vad vi ska bejaka. Hur vi ska förhålla oss till varandra. Så att vi har blicken på det som ska förverkligas. Och det är det som Paulus, han är ju så konsekvent va? För han talar ju, när han talar om det kristna livet så talar han alltid om det eskatologiska livet. Han talar om hur det är i himlen. Han talar om att det är en kyrka, att det är en Kristus, han är inte delad. Han talar om saligheten och det är den han förmedlar. Det är förvisso så att det finns en spänning emellan det som vi kan uppfatta som ett ideal och den verklighet som vi själva upplever. Det finns en spänning. Men då får vi inte i den spänningen börja orientera oss emot det som vi tycker är våra faktiska omständigheter. Utan det är då vi måste se igenom det som finns i den här världen och vår egen kraft. Och se in i vad Gud har berett för oss genom Kristus Jesus. När jag säger att det finns ett ideal och en verklighet och att det finns en spänning, då tror jag alla känner igen sig. Men egentligen så är det fel att säga att det är ett ideal. Därför att det är en andlig verklighet som finns ibland oss. Genom tron så är det mera än ett ideal. Det är en påtaglig verklighet i våra liv. att du ska en dag komma till himlen, för att uttrycka det lite naivt. Att du en dag ska fullkomnas i Kristus. Det är ju inte ett ideal, utan det är ju någonting som du redan är delaktig utav genom den heliga ande som har getts som ett förskott. Den heliga ande och livet i gemenskap med Kristus här på jorden är ju himlen här på jorden. Och att få det här rätt, så att säga, är inte alldeles enkelt, märker jag som förkunnare och bibellärare. Därför att vi tänker att vi ska komma till himlen, medan vi själva verkligen borde tänka att himlen har kommit till oss. Himlen har ju landat i ditt hjärta, som någon så fyndigt har sagt. Men vi har reducerat den verkligheten till något jättetrevlig slogan eller någonting sånt. Men det är ju verklighet. Om nu himlen, om nu Kristus bor i våra hjärtan genom tron, då måste det få förändra hela vårt sätt att tänka och förstå vår tillvaro, meningen med våra liv och våra relationer till varandra. Jag kan förstå att det är en kamp, men det är en god kamp. Och Paulus talar ofta om den goda kampen. De här verserna här nu, 5-9, det är fortfarande att jag försöker plocka upp tråden här bara. Det som handlar om att vi är en Guds åker. Det finns åtminstone några saker som jag tror Paulus vill lyfta fram om, som handlar om hur Gud bygger sin församling. Och det första är det att vi ska alltså förstå. Vi ska förstå att församlingen, gemenskapen, kan liknas vid en växt med allt vad det innebär. Det är alltså inte ett projekt, det är inte en organisation, utan en organism. Och alla bilder som används i Nya testamentet om församlingen är ju organiska. Det är fårajorden, det är vinträdet, det är vad vi med Kristi kropp, det är åkern som här till exempel. En enda bild skiljer sig, och det är templet. Jag ska strax komma till det, för det är vad det handlar om. Men också där talas det om levande stenar. Så att också den är ju, så att säga, som en organism. Församlingen är alltså en växt med allt vad det innebär, för det är mer än en bild. Vi vet ju vad som gäller för växter. Vi vet vad som gäller med vatten, med solsken, med att rensa ogräs. Vi kan ju de här reglerna. Det är på samma sätt med Guds församling. Den behöver också vattnas. Det är ju den heliga ande. Det är ju andens liv som kommer till oss i det levande vattnet som Jesus talar om. Och solen är ju Guds nåd som lyser in i våra liv. Alltså man kan översätta det här. Men kom ihåg att det inte är en organisation. Det är inte sammanträdesbeslut. Det är inte mänskliga prestationer. Det här är någonting annat vi talar om. En gemenskap som kan liknas vid en organism. Och då det andra som jag tänker på när jag reflekterar över det här med organismen, det är att församlingen ska förstås på ett holistiskt sätt. Alltså holism betyder ju, det är ju läran om alltings sammanhang, hur allting hänger ihop. Alltså de enskilda delarna i all ära, men de är ingenting värda, så att säga, eller rättare sagt, de är värda i sitt sammanhang, men inte var för sig. Man tar en bilmotor till exempel. Om man plockar isär den så fungerar inte motorn. Och en del utgör ingen motor. Utan det är först när de är insatta i sitt sammanhang som de tillsammans med de andra kan bli vad det är tänkt, en motor som fungerar. Så, och sammanhanget, helheten, är mer än summan av delarna. För du kan lägga upp alla delarna. Och du kan ha alla delarna. Men det är fortfarande inte en motor. Utan du måste relatera till varandra på ett visst sätt. Och när motorn sedan fungerar så är den effekten så mycket, mycket mera än bara de enskilda delarna. Tar man det mänskligt så... Det var någon som sa, om jag minns rätt här nu, att när vi är två stycken som möts så är det en effekt av det mötet som är mera än två individer. För Thomas är en individ och jag är en individ. Men när vi kommer tillsammans och möts, då uppstår någonting som går utöver oss båda. Som om det vore liksom en synergieffekt. Någonting som är större. Och så är det med församlingen. Församlingen är en helhet. Och därför när vi tänker på hur vi ska bygga församling eller bygga gemenskap, så kan man inte hantera enskilda delar, utan man måste hantera helheten. Och en detalj i helheten påverkar hela helheten. Så det går inte, precis som det är i ditt och mitt kristna liv, att om jag vill växa i mitt kristna liv, så kan jag inte göra det genom att bara läsa Bibeln mera. Eller att vara flitigare i kyrkan. Eller att någon gång ibland bekänna mina synder eller fördjupa min omvändelse. Eller vad jag nu ska hitta på för någonting. Va? Utan det har ju med hjärtat att göra. Det har ju med helheten, hela mitt väsende att göra. Det står i Ordspråksboken, framförallt må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Ifrån mitt hjärta så utgår helheten. Allt utgår. Inte bara vissa delar. Jag kan inte bara stärka vissa delar. Utan helheten finns i hjärtat. Sen tänker jag också som så att det där går att tillämpa på de här olika nivåerna. Därför att vi tror ju på en enda allmänlig kyrka. Alltså kristenheten är en helhet. Sen när du kommer ner på de olika lokala nivåerna, så kan det vara olika lokala platser. Men det är fortfarande bara en enhet, en helhet. Man kan inte tänka sig att det finns, så att säga, församlingar lokalt sett som inte har anknytning med helheten, med sammanhanget, med en helig allmänlig kyrka. Sådana fall är det ju en sekt om det hamnar utanför. Sekt betyder ju en del som har avsöndrat sig, som har fallit ifrån helheten. Och det tror vi ju inte på. Utan vi tror ju på att varje lokal församling bekänner sig till helheten. Så det är alltså samma sak. Den lokala församlingen är en manifestation av helheten. Och på samma sätt när vi kommer vidare ner, den lokala församlingen, ja men här har vi ju Pingstkyrkan och Missionskyrkan och Svenska kyrkan. Ja men det är fortfarande samma helhet. Därför vi är inordnade i samma lokala församling. Så ekumeniken som vi kämpar med och brottas med på olika sätt, den borde vara ett erkännande av det faktiska förhållandet. Ja, men vi tänker inte riktigt likadant. Nej, det är klart. Vi är ofullkomliga allihopa på olika sätt. Och vi kommer vi alltid att vara. Men vi tillhör samma Kristus. För det finns bara en Kristus. Och likadant när du kommer ner på cellnivå. Du kan ha 2, 3, 5 och 10 celler. Men det är fortfarande en helhet. Precis som det är i våra kroppar. Att hela kroppen från början var ju bara en enda cell. Som sedan har mångfaldigat sig och blivit så att vi ser ut som vi är ut nu. Ett holistiskt tänkande. Så tänker Paulus när han talar om Kristi kropp. Det tredje som jag tänker på, som jag redan har sagt, är ju att det är Gud som ger växten. För vi kan inte genom egna ansträngningar, vi kan ju inte ens få morötterna att växa i morotslandet. Vi kan hålla rent, vi kan vattna och vi kan se till att det finns förutsättningar. Men vi kan inte ge själva växten. Det går utöver vår förmåga. Det är på samma sätt med församlingen. Församlingens tillväxt kan bara ske genom att den helige ande verkar ibland oss. Vi har suttit idag en hel dag och planerat och pratat om församlingen och de olika gudstjänsterna och det diakonala arbetet och så vidare. Men jag måste säga att jag efterlyser det här. Det är så svårt att tala om det, för att när vi väl har talat om det så är det ingen som kan göra någonting åt det. För det är Gud som gör det. Ja, det vi kan göra det är att ordna med plocka bort hindren och så vidare. Det ska komma in på det, och vi kan hjälpa till med förutsättningar. Men själva växten kan vi inte ge. Det måste till ett gudomligt verk. Talet om korset. Och det fjärde som jag tänker på, det är att i det sammanhanget, så som jag har beskrivit det, och det var ju det här som korinterna inte förstod, så är ju Paulus och Apollos och Kefas, som man i Korint menade var, blev som olika grupperingar och partier och splittring och sånt. Men de är ju bara tjänare i det här sammanhanget. Paulus, han tjänade på sitt sätt. Apollos tjänade på ett annat sätt och ingen av dem var fullkomlig. Kefas tjänade på sitt sätt. Men alla, försöker Paulus förklara, bidrar ju till att Gud ska kunna ge växten. Så vill jag gärna se det här med att vi har olika församlingar och olika tjänster i våra dagar också. Och jag skulle ju önska, om man tänker ekumeniskt, att det som är styrkan i missionskyrkan eller i pingstkyrkan eller svenska kyrkan kunde få bidra varandra. Inte att den starke håller på sitt och marginaliserar de som inte har lika mycket att komma med. Utan precis tvärtom. Precis tvärtom. Och jag tror att den tiden är över. Och jag är ganska säker på att den som håller på sitt, den som vill bevara sin församling, vill bevara sitt liv, kommer att mista det. Precis som Jesus säger. Den som vill bevara sitt liv kommer att mista det. Men den som är beredd att ge sitt liv, eller ge sin gemenskap till nya gemenskaper, kommer att mångdubblas och växa. Enkel bibelundervisning. Men vi har ju mycket här, tycker jag, inte bara att återupptäcka utan att hämta tillbaka på något sätt, återvinna. Men det kommer väl allt eftersom. Så de här tjänarna då, de kan inte göra så mycket i egen kraft, utan det de kan göra är att de kan undanröja hinder, och det är ju vad Paulus gör. Det kanske förresten är en förklaring till de här förmaningarna, och vi läser ju då inte bara i första Korintierbrevet, utan han förmanar dem och säger att de ska inte göra sig och de ska göra så, va. Men det är kanske så långt han kan, det är vad han kan göra. Alltså en andlig ledare kan röja undan hinder i bästa fall. Ja men här gör vi fel. Här gör vi fel. Inte för att skuldbelägga, utan för att ändra saker och ting. Undanröja sånt som är kontraproduktivt. För vi gör ju massa saker, inte minst i våra församlingar idag, som själva verket motverkar den helige andes växt, arbete ibland oss. Och om vi kunde undanröja det som är felaktigt, så skulle det vara mycket vunnet. Och sen kan vi, som kyrkoherden sa nu på förmiddagen, som man har hundar, man kan ju välja vilken hund man matar, sa han. Jag har inte hört det uttrycket förut. Är det något småländskt eller? Och det är naturligtvis riktigt. Man kan ju välja den hund man matar. Så visst kan vi påverka i den meningen. Men det är fortfarande så att det är Gud som ger växten. Men vi måste lära oss att urskilja hur Gud bygger församlingen. Hur det här går till. Och genomskåda mycket av det som vi håller på med. Eller inte genomskåda den med att vi ska förkasta budgetarbete eller någonting annat. Det är inte det jag är ute efter. Vi måste se igenom det så vi ser själva nerven, det väsentliga i det vi håller på med. Så vi ser Guds närvaro i det. Och samverkar med Guds närvaro. Nu har vi plockat upp tråden och nu ska vi läsa då det som vi inte varit inne på förut. Verserna 10 till och med 15. Och det handlar om församlingen som en byggnad. Men inte vilken byggnad som helst ska vi se sen, utan det är Guds tempelbyggnad. Det är templet, församlingen som Guds tempel. Men det ska vi se tydligare när vi kommer till vers 16 och 17. Vi tar nu en bit i taget. Vers 10. Paulus skriver: efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det här är ju intressanta versar, innehållsrika. Men också här, precis som när det gäller det med spädbarn och fullkomliga, också här finns det traditioner som lägger ut texten, menar jag, felaktigt. Den ena traditionen, det är den här att man tillämpar det individualistiskt. Alltså att man tänker så här om sig själv. Jag vill att Guds rike ska byggas i mig som individ. Jag tänker mig att om jag vandrar helgelsens väg, om jag nu är en god lärjunge, så kommer det att gå bra för mig och jag kan få lön för detta. Om jag bygger på ett felaktigt sätt eller går i diket på något sätt, så kommer jag att brinna som genom eld. Alltså, man tillämpar på ett fel. Det handlar inte alls om det här. Paulus talar inte om hur vi som individer växer och mognar som människor. Han talar om hur Gud bygger sin församling. Och det första som vi redan har konstaterat, det var ju det att Gud använder sig av Paulus och Kefas och så vidare. Va? Här fortsätter han att tala om hur Gud bygger. Men han talar inte om hur du bygger ditt eget kristna liv. Och ändå kan man höra både predikningar och undervisningspass med de här verserna som handlar om hur jag ska bygga mitt kristna liv. Så se upp för den typen av utläggning. Man måste förstå vad det är Paulus säger här för att komma rätt. Och det andra som hänger ihop kanske med det första delvis, det är ju att man har fått för sig att den 13:e versen där handlar om skärselden. Och det är förvisso sant att det finns en lära om skärselden i det katolska sammanhanget. Jag vet inte att vi har den läran i våra evangeliska sammanhang. Men jag kan ändå tänka mig att man kan tänka så när man läser det här. Och att jag då ska, efter när jag har dött och lämnat den här jorden, så kommer då den här elden på något sätt. Och jag ska låta det vara osagt, det kanske är så. Men det är inte vad den här texten handlar om. För den här texten handlar om hur Gud bygger sin församling genom sina tjänare. Och den handlar om vikten av att bygga på ett riktigt sätt. Därför att om man inte bygger på ett riktigt sätt i den heliga andes kraft, så kommer det att förtäras, brinna upp. Det är ju en bild på, som vill säga oss hur viktigt det är att vi bygger. Det är inte en lära om att det kommer att brinna. Så det är ytterligare ett exempel på hur det ibland kan vara svårt att läsa skriften och hur lätt det kan vara att man hamnar i felaktiga tankemönster. Nej, det här handlar om hur ledarna ska se till, var och en som det står i den 10:e versen, ska se till hur han bygger. Det är ju alltså hur han bygger församlingen. Och det handlat om i hela första och andra kapitlet är att vi kan inte bygga församlingen, vare sig i Korint eller i vår tid, i mänsklig kraft med mänsklig visdom. Och i och med att hela tiden tillföra vår egen kraft eller kompromissa med evangeliet. För det slutar med att vi behöver inte evangeliet. Då behöver vi inte Guds kors, talet om korset. Vi behöver inte omvändelsen, utan vi förlitar oss på vårt eget. Och därför får man se till hur man bygger, så att man inte gör det med sin egen visdom, med sin egen kraft. Sen så säger Paulus här att han har lagt grunden. Som en kunnig byggmästare har jag lagt grunden. Och då är ju grunden ett nyckelord här. Hur har han lagt grunden och vad är grunden? Ja, grunden för hela det kristna livet och kristna församlingen och sammanhanget och himmelen, det är ju Guds verk genom Jesus Kristus. Grunden är ju att Gud har blivit människa. Grunden är att han har kommit oss så nära så att han har till och med förenat sig med oss i våran död. Han ligger i din kommande grav, där finns Kristus. Så han har förenat sig med oss i sin död genom att dö så som vi. Och i hans uppståndelse som föder oss på nytt till ett nytt hopp, som säger oss att också vi kommer att uppstå som han. Har vi dött med honom så ska vi uppstå med honom, skriver Paulus. Det är ju grunden. Det är alltså den grunden som Paulus har lagt som en kunnig byggmästare. Någon annan grund är det inte. Det är alltså inte en grund som handlar om administration eller om att skickliggöra människor eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det är förmedlandet av evangeliet. Och det har första gången som det här blev riktigt tydligt för mig, det var ganska många år sedan när jag gick igenom Galaterbrevet. Och ni som har varit med när vi gick igenom Galaterbrevet här, ni känner igen det, att från Galaterbrevet 1:7 så där talas det om människor som ville förvränga Kristi evangelium. Och om ni inte kommer ihåg det så kanske ni kommer ihåg det när jag frågar, vet ni vad som är skillnaden på en subjektiv genitiv och en objektiv genitiv? Kommer ni ihåg att jag pratade om det? Alltså förvränga Kristi evangelium, det står nämligen så här i det är en subjektiv genitiv, men det står översatt med objektiv genitiv i Bibel 2000. De som vill förvränga evangeliet om Kristus. Och vad är skillnaden då? Jo, enligt Bibel 2000, och det här är ju inte, jag säger inte att det är fel, för det är inte fel översatt. Det kan översättas på båda sätten. Men säger man evangelium om Kristus, då kommer ju evangeliet att handla om Kristus. Det blir så att säga en beskrivning av Kristus i bästa fall och vad han har gjort. Men om det är en subjektiv genitiv, Kristi evangelium, då är det ett evangelium som utgår ifrån Kristus och som träffar oss. Det är en stor skillnad, eller hur? Och hur var det jag själv blev en kristen? Jo, det var ju genom Kristi evangelium. Kristus talade in i mitt liv. Det var inte att jag fick höra talas om Kristus. För det gick väl in här och ut här, förmodar jag. Utan det var när Kristus själv träffade mig med sitt ord. På samma sätt står det i Romarbrevet 10:17. Där står det så här: tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Det är också en sån här svår vers. Men tron kommer av predikan eller av förkunnelsen av, genom Kristi ord. Alltså att Kristus träffar dig med sitt ord, med sitt tilltal. Du är min, jag har kallat dig vid namn, du är min. Du får min rättfärdighet. Det är det som förändrar våra liv. Det är det som är Kristi kraft. Och då tänker jag som så att om Paulus säger att han som en kunnig byggmästare har lagt grunden, då har han alltså varit Jesu Kristi mun. Han har förmedlat ord ifrån Kristus rätt in i ditt liv eller i Korintiernas liv. Så tron kom till Korintierna genom att Kristus talade sitt evangelium till dem genom Paulus. Och så föddes de på nytt. Så la han grunden. Och på något annat sätt kan jag kan inte förstå att Paulus skulle kunna tänka sig att det skulle kunna gå till på något annat sätt. Utan det är just på det här sättet. Att man får vara en Kristi mun. Och det här gäller ju inte bara oss som är präster eller predikant, utan det gäller ju er också. När ni delar ert vittnesbörd, när ni delar era liv med andra människor, så är öppna för att Kristus använder dina ord till att inte bara träffa andra människor, utan till och med föda dem på nytt. Det är därför som det är så viktigt att vi berättar om vår relation till Kristus. För det kan vara Guds kraft som förlöses i andra människors liv. Så Paulus har som en kunnig byggmästare lagt grunden. Det vill säga han har förmedlat detta att Gud har blivit en av oss. Att han har dött vår död. Att han har tagit vår skuld, försonat oss med sig själv. Att han har uppstått från de döda och att vi ska komma därefter. Och det har han förmedlat och det är grunden i deras liv. En annan sak som det kanske, ja, det är på samma spår i alla fall. Jag tror jag ska ta med det också, för jag har tänkt på det under flera dagar nu. Och det är så att det ska ju börja en alfakurs här. Och när jag gick och funderade på den här alfakursen och hade den i min bön också, så blev jag påmind om hur det var när människor faktiskt i flertal kom till tro för ett antal år sedan på alfakurserna. Jag blir påmind om det när jag ser Thomas här, därför att i den alfakursen så finns det en bön där man ska ta emot Jesus i sitt hjärta. Och när man sedan kom, när det kom en ny upplaga utav boken, så var den bönen borta. Vill jag minnas. Eller om det var någon, om det var omplacerad eller hur det nu var. Va? För mig var den på något sätt borta. Och vi hade diskuterat det i de första alfakurserna, att den här bönen, den skulle man egentligen fråga varje deltagare i alfakursen om de ville be den bönen och ta emot Jesus i sitt hjärta. Det är lite naivt, men i alla fall. Sen så står det ju klart när man har alfakurserna att många kommer ju till, att när människor kommer till tro, så är det i väldigt stor utsträckning en process att tron växer fram. Till skillnad då emot väckelsemötena på 50-talet, så man räckte upp handen och sådär, va. Alltså, nu växer det ju fram. Så det är liksom olika sätt som det går till på. Och då sa vi att då kanske man inte skulle använda den där bönen att Jesus kommer in i sitt hjärta, för att då kanske, för det första, kanske Jesus redan har kommit in i den människans hjärta, vilket är förmodligen troligt. Annars skulle man nog inte be en sån bön. Eller också så ber man den bönen och så säger man efteråt, ja, men jag vet inte om Jesus kom in i mitt hjärta. Och så blir det en felaktig fixering där. Så då sa vi att vi skulle ha den bönen. Vi skulle ha den bönen som så att vi skulle använda den mera för att förmedla frälsningsvisshet. Alltså vi skulle utgå från att Jesus, du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, men du har aldrig bett den här bönen. Men låt oss be den bönen nu, så vet vi. Och du vet att du har bett den bönen, va? Så kan du känna dig mer förvissad. Du har liksom någonting att ta fasta på som du kan göra som en grund i ditt liv. Och så gick jag fundera på det nu, den här kursen skulle vara. Och så fick jag en annan sak. Vet du, man skulle använda den där bönen. För vi använde ju den med viss framgång, får man väl ändå säga. Det var härligt att se hur de kom till tro där i tiotals. Men egentligen skulle man använda bönen som så att i den här bönen så tar jag emot Jesus som Herren. Inte som frälsaren bara eller endast. Utan frågan är, vill du att Jesus ska vara Herren i ditt liv? Redan ifrån början. Och det är ju den urkristna bekännelsen. Den hittar vi här i första Korintherbrevet. De första kristna, de tog ju emot Jesus som Herren. Det var den första kristna trosbekännelsen. Jesus är Herren. Och blir den grunden lagd, då är ju saken klar sen. Då är det ju det som gäller resten av livet. Jag vet, vi hade en sån här laget runtfråga i något sammanhang. Och då frågade jag de som var församlade, var väl 15-tal tror jag. Vad kom först för dig? Vad är viktigast för dig? Jesus är frälsaren eller Jesus är Herren? Så gick förlaget runt. Och ungefär hälften sa att Jesus är Herren var det viktigaste, och hälften sa att Jesus är frälsaren är det viktigaste. Och sen när man analyserade det där, så visade det sig att alla som har varit kristna i många, många år, de sa Jesus är frälsaren. Men de kämpade också med att Jesus skulle vara Herren. Alltså det var inte riktigt, riktigt på plats, va? Utan jag är själv Herren, och så är Jesus den som förlåter mig och som hjälper mig och så vidare, va? Medan de nykristna, de sa Jesus är Herren. För det var ju så de hade tagit emot det när de hade blivit omvända som vuxna. Att Jesus skulle vara den som bestämmer i deras liv. Jag tror att detta med om en kunnig byggmästare lägger grunden hos en annan människa, då förmedlar man evangeliet. Och det här tas emot och så bekänner man Jesus som Herren. Och Jesus är Herren, inte bara den stunden, utan resten av ditt liv. Allting måste orienteras utifrån att det inte är du själv som bestämmer längre. Det är inte mänsklig visdom, det är inte egen kraft. Jesus är Herren. Så när den där alfakursen kommer igång, om jag kommer ihåg det, så ska jag påminna medarbetarna om just det här. För det tror jag skulle vara en stor hjälp. Och då skulle man lägga grunden från början. Det här visste ju naturligtvis Paulus. Och jag tror att det var så som han också la grunden. Nu har vi några ingredienser i det här med den här byggnaden som vi läste om. Alltså för det första, det fanns eller finns en överordnad arkitekt. Gud själv har en så att säga en mönsterbild för hur det här ska fungera. Och jag tänker på flera ställen. För det första så tänker jag på när Moses fick veta utav Gud att han skulle göra ordningställa det här tabernaklet. Då fick han ju veta i detalj hur det skulle gå till. Det var måtten och det var färgerna på garnet och så vidare. Va? Det fanns, och det står i Hebreerbrevet också, att Gud hade en mönsterbild för hur det här skulle förverkligas på jorden. Och det var därför det var så viktigt att Moses också gjorde som han blev tillsagd. Så att det blev så som Gud hade tänkt. Titta i första Korinthierbrevets andra kapitel, vers 7. Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold, men som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Det är klart från evighet hur härligheten ska gestaltas ibland oss. Det är klart från evighet hur Kristi kropp ska gestaltas ibland oss, hur församlingen ska uppstå, hur den ska byggas. Vi måste följa den mönsterbilden. Och försöker vi bygga församling på något annat sätt så tror jag att vi är illa ute. Så det var det första. Det finns alltså en överordnad arkitekt. För det andra, det finns en hörnsten. Ja, eller stötesten, det är samma ord på grekiska eller hebreiska. För att antingen är det en hörnsten eller också är det en stötesten. Eller en grundsten då kan vi säga. Om du tittar i fortfarande första Korinthierbrevet andra kapitlet vers 10. För oss har Gud uppenbarat den. Kan vi läsa? Läser om det lite grann där. För oss har Gud uppenbarat den. Det finns en hörnsten, det finns en grundsten som redan är lagd. Alltså detta att Gud har blivit en utav oss, att han är ibland oss, hans stöd och hans uppståndelse. Det är hörnstenen, det är grundstenen. Och vi kan aldrig se det här templet byggas eller växa fram med mindre att hörnstenen ligger rätt, att grunden är lagd. Jag tänker på en parentes här kanske, men gamla Hjälmsyds kyrka, nu vet jag var ju kyrkoherde i Hjälmsyd ett tag. Och där finns det ju två kyrkor, gamla Hjälmsyd och nya Hjälmsyd. Men gamla Hjälmsyds kyrka, den övergavs 1853. Därför man byggde då nya Hjälmsyds kyrka. Och då övergav man den gamla. Och den raserades. Och den först plundrades den och sen raserades den. Och det gick nästan 100 år. Inte riktigt, men 1937 byggdes den upp. Så jag inbillar mig att några år kanske innan 1937 då, så upptäckte man den där kyrkan. Det var bortglömt. Det enda som fanns kvar, det var grunden. Men det var helt överväxt. Med buskage och allt. Så såg inte att det hade funnits en kyrka där. Men plötsligt en dag så upptäckte man de här stenarna. Och det är så jag tänker också med hur Gud bygger sin kyrka. Det är någon som, jo det är Hugo Odeberga som skriver, så han skriver så här i sin kommentar till första Korinthierbrevet. Hugo Odeberga som var gammaltestamentlig exeget, han skriver: när hela mänskligheten gick under andligt sett genom syndafallet, och alltså som tempelbyggnad betraktad blev raserad och förstörd, så var Kristus dock den grundsten som för alltid, som alltjämt oförstörd bar fanns kvar. Lite gammal svenska där. I och med Kristi korsdöd och frälsningsverk har den trätt in i den uppenbara historien, denna grundsten är återfunnen. Alltså när Adam och Eva och hela mänskligheten föll i syndafallet, så fanns dock hörnstenen, grundstenen, Jesus Kristus, han som är skapad till Guds avbild, kvar. Detta var fördolt ifrån begynnelsen, skriver Paulus. Men för er har det blivit uppenbarat genom anden hur den sanna människan är. Och ni har förstått att den sanna människan är Gud själv. Gud har blivit en av oss. Och så har man röjt upp och så byggde man upp kyrkan, byggde upp församlingen på nytt. Den här grundstenen, det står där i 11 versen, 3:11. Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jag tycker om den formuleringen. Än den som är lagd. Den är redan lagd. Och det är Jesus Kristus. Okej, okay, det var överordnad arkitekt och sen så var det hörnstenen eller grundstenen. Sen finns det då för det tredje en grundval. För det var ju så när man byggde huset, då la man ju grundstenen, hörnstenen först. Och då var det viktigt att hörnstenen var ju särskilt utvald. Så att den skulle vara precis i vinkel. Därför att så byggde man ju väggen då utifrån den hörnstenen. Och om den var fel i vinkeln där så blir ju hela väggen fel. Så det var ju jätteviktigt att den var precis i rätt vinkel. Och så byggde man då, la man en rad för långsidan och så la man en rad för kortsidan. Och så skulle ju det stämma när det byggdes ihop på andra sidan. Det står så här i Efesierbrevet. Paulus gör en liten utläggning på exakt den här bilden. Efesierbrevet 2:19. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Så där finns Jesus Kristus som hörnstenen, men där finns också apostlarna och där finns profeterna. De utgör grundvalen. Och därför måste Kristi kyrka alltid vara en apostolisk kyrka. Jag är lite bekymrad över att Svenska kyrkan då inte minst har upphört att vara en apostolisk kyrka i stor utsträckning. Och jag tänker mig liksom, var går gränsen egentligen för att det ska vara en icke-kristen kyrka? Men jag blir ganska tröstad av ett uppslag till en avhandling som jag hörde på ett ställe. Det var nämligen så här att det heter att vi ska vara en apostolisk kyrka. Vi vet inte riktigt om vi är det eller vad det betyder i praktiken. Men, säger han, oavsett vad det är för kyrka eller samfund så har alla kyrkor, samfund och församlingar en förpliktelse att sträva mot en apostolisk kyrka. Jag tycker det är lysande, det är genialt. Därför det betyder att vi kan brottas med huruvida vi är en apostolisk kyrka eller inte. Men oavsett det, oavsett om jag är präst i Svenska kyrkan eller inte, så har jag en förpliktelse att sträva mot den apostoliska kyrkan. Alltså inriktningen är klar. Det tycker jag som sagt var lysande. Och det hänger ihop med det här bibelstället. Det fjärde punkten då, för jag hade fem punkter, det var att den här kunnige byggmästaren, alltså Paulus han kallar sig, han gör det här bygget tillsammans med Guds medarbetare. Ni ser att det står i 3:9. Vi är Guds medarbetare. Så att han ju inte ensam, han är som det står i vers 10, en kunnig byggmästare. Han förmedlar evangeliet, men de är Guds medarbetare. Och Apollos och Kefas, och de hörde ju också dit. Och det femte som jag har skrivit upp, det är många levande stenar. Alltså det är ju vi var och en. Inklusive Paulus och Kefas och de här också. De är ju också levande stenar, även om de ingår i grundvalen. Så de är levande stenar. Så alla behövs i det här. Och när Petrus använder samma bild i sitt brev, 1 Petrus 2:5, så står det, kom till honom. Och låt er infogas som levande stenar. Så att på något sätt så tror jag att när undervisningen går ut eller när Kristus träffar dig och mig i sitt ord, så är det viktigt för oss att vi låter oss infogas i gemenskapen. Nu har vi ofta och många bekymmer med att vi tycker att vi ska bygga församling och vi ska bygga gemenskap och vi vet inte hur vi ska få till det. Men tänk om det är så att vi redan är gemenskap. Vi är redan församling. Och vi behöver inte bara upptäcka, utan vi behöver infogas i den med att vi bejakar det som redan är. Vi tillhör olika samfund. Men det kan vi inte ta fasta på. Vi måste ta fasta på att vi infogade i samma lokala församling. Kristi kropp i Värnamo. Vi har relation till varandra. Och vad den relationen sen betyder i praktiken, det vill jag låta vara osagt. För att för mig är det som så att okej, gemenskap det har vi med alla kristna genom alla tider, så att säga, på översta nivån. Men ju längre ner du kommer, ju längre ner mot gräsrotsnivå du kommer, desto tydligare, desto synligare blir ju gemenskapen. Och firar vi gudstjänst på olika ställen på söndagarna, så kanske det inte kan bli så nära gemenskap som det kan bli när man firar gudstjänst tillsammans varje söndag eller när man är med i samma cellgrupp. Men det är på något sätt som att glädjen, närheten, intensiteten i gemenskapen, den ökar alltså ju längre ner vi kommer på nivåerna. Men också, som vi har fått lära oss genom åren, svårigheterna och problemen. Men de svårigheterna och problemen som också ökar när du kommer ner på gräsrotsnivå, de är ju, behöver vi ta tag i dem, så att säga, i våra nära relationer. Då har vi ju tagit tag i det som är viktigt. Då sysslar vi med sånt som är angeläget. Vilket man inte alltid gör när man kommer upp på lokal nivå. Där man inte som individ är ansvarig mot varandra på samma sätt. Men ner på gräsrotsnivå är vi det. Och det är det viktigaste som kan hända. Om du är cellledare och du har 8-10 personer där som du försöker dela ditt liv med, och du får problem med en eller två eller med dig själv, så att ta tag i det och våga se det som är illavarslande, eller lyfta upp det, eller tillsammans överlämna till Herren, eller söka hjälp, eller vad det är. Alltså det arbetet är jag alldeles övertygad om är sanktionerat utav Jesus Kristus, den helige Ande. Det är det viktigaste vi kan göra. För det är där som stenarna slipas till för att passa in i den byggnaden, i den större byggnaden. Så hög prioritet åt det. Nu är tiden faktiskt ut. Jag tror att vi ska sluta där, för att nästa sak som vi ska ta upp och som vi har här, som vi inte har avhandlat ännu, det är ju det här med guld och silver och trä och hö och halm och dagen när det brinner och så, och lönen som vi ska få. Men det får vi ta upp nästa gång. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för den här stunden. Och vi ber att du fortsätter att tala till oss, visa oss det som är angeläget, inte bara för dig utan också för oss, och hur vi ska kunna låta oss fogas in i ditt verk, i din gemenskap. Herre, tack för att vi får tillhöra dig och att vi får tillhöra varandra. Hjälp oss att se och förstå i allt högre utsträckning hur beroende vi är av talet om korset, talet om den helige Ande mitt ibland oss. Herre, vi tackar dig. Och vi ser fram emot att du fortsätter att verka ibland oss. Amen.